Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer vi att få lyssna till Joel McInnes som talar om ämnet Vi bygger det Jesus bygger.
Gott. Innan jag ber för denna stunden så vill jag bara läsa bibeltexten som jag kommer predika ur. Om ni har er bibel, slå igång den, slå upp den. Matteus 16 ska vi till. Och det är ett känt kapitel och det är det första kapitlet, första tillfället i bibeln ordet kyrka förekommer. Och så här lyder Herrens ord. Matteus 16, vers 13 och framåt. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Vi ber. Herre, kung Jesus, vi står inför din närvaro just denna stunden här, Herre. Du är här, du är mitt ibland oss, Herre. Och du har sagt att du ska bygga din kyrka. Och vi ber att det är det du ska göra denna stunden, Herre. Vi ber att du ska bygga din kyrka, Herre. Vi ber att du öppnar våra hjärtan så vi får mottagliga hjärtan, Herre. Och du öppnar våra öron så vi blir lyhörda för din röst, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. När man kollar ut i världen, i Europa, i Sverige, så kan det vara väldigt enkelt att tappa hoppet på kyrkan. Vid första anblick kanske det ser ut som att kyrkans tid är på väg att ta slut här i Sverige. Enligt en statistik så var det bara Nordkorea som hade procentuellt fler icke-troende ateister än Sverige. Så kyrkans influens i världen verkar minska i många bemärkelser, i alla fall vid första anblick. Och man kan ställa sig frågan, vad för hopp har kyrkan idag? Till och med folk i kyrkan ställer frågan idag, kan vi ha någon form av kristendom utan kyrkan? Varför behöver vi kyrkan? Kyrkobesökare i Sverige är extremt låg och därför är det enkelt att tvivla på kyrkans makt. Kyrkan verkar inte så betydelsefull. Så frågan man kan ställa sig, är kyrkans tid över? Men i dagens text så har vi fått ett löfte. Ett säkert löfte, en garanti. Att kyrkans tid kommer aldrig vara över. För att Jesus Kristus själv, universums skapare, världens frälsare, har själv lovat att ingenting kan förinta eller hejda eller stoppa hans kyrka. Kyrkan kan inte tystas ut i historien. Och det är för att Jesus har lovat det. Och hans löften går alltid igenom. Vad han säger sker. Och han har gett oss en garanti att ingenting, inga krafter, varken i höjden eller på jorden, kan stoppa, kan tysta Kristi kyrka. Inte på grund av vår styrka, men på grund av Jesu Kristi trofasthet till sitt ord när han säger, jag ska bygga min kyrka. Och inte ens dödsrikets portar ska kunna få makt över den. Det är det löftet löfte vi har fått. Så Jesus tar sina lärjungar till ett ställe som heter Caesarea Filippi. Och det här är ett centrum av hednisk avgudadyrkan där man tillbar alla möjliga grekiska och romerska gudar. Och på många sätt är det här ett ställe som inte är direkt välkommande till kristendomens anspråk. Det här var ett ställe som skulle bli väldigt fientligt mot kristna. Och här tar Jesus en skara lärjungar. Och vi måste minnas, Jesus uppfattades vid den här tiden som någon obskyr, märklig judisk sektledare. Han har ett gäng fiskare före detta prostituerade som följer med honom. Men det ser ut som en grupp som snart kommer bara försvinna ur historien. Den här gruppen kan knappast mäta sig med romarriket, en av världens mäktigaste riken. Så här står Jesus med en skum grupp med förvirrade människor och han ger ett otroligt löfte. Han ger ett löfte som ingen annan institution har. Han säger till denna märkliga skara med bröstna människor att han ska bygga en kyrka, en gemenskap. Och denna gemenskapen kommer aldrig försvinna. Och den här gemenskapen kommer vara för den här världens skull. Och inte ens döden kommer kunna hejda den. Varför? Jo, för det är Jesus som ska bygga den. Han säger, jag ska bygga min kyrka. Så kyrka är inte någonting vi människor har hittat på. Det är inte någonting vi kristna har sagt, okej, vad kan vi göra för att hjälpa till vad Gud håller på med? Det är inte ett mänskligt påhitt. Kyrkan är Guds skapelse. Det är inte först och främst vi som bygger kyrka. Det är sant att vi bygger kyrka, men det är inte först och främst vi som bygger kyrka. Jag kommer prata sen om att vi får delta i vad Kristus gör. Men det är först och främst Jesus Kristus. När han vandrade på jorden satte han igång någonting som han fortfarande bygger på nu när han sitter på sin tron i himlen. För hela Bibelns berättelse är Gud som försöker återupprätta, försöker rädda sin skapelse. För Bibelns berättelse är att Gud är en otroligt god Gud. Han skapar en värld så att fler ska få ta del av hans kärlek. Men skapelsen gör plötsligt ett uppror mot Gud. De vänder sin rygg mot Gud. Och vad gör Gud? Jo, han sätter igång ett projekt. Han sätter igång ett räddningsprojekt. Och hela Gamla testamentet handlar om det. Men det får sitt klimax när Guds son Jesus Kristus kommer ner till jorden. Och han lever det liv vi inte kan leva. Och han dör den död vi inte kan dö. För att vi ska få ta del av den gemenskapen som finns i Gud. Gud bjuder in rebeller till hans måltid, till hans gemenskap. Han kallar dem söner och döttrar. Men del av Jesu plan är att påbörja en annan typ av gemenskap på denna jorden som kallas kyrkan. En gemenskap som centrerar kring personen Jesus Kristus. Så kyrka är inte en byggnad, även om vi ofta använder det idag. Faktum är att kristna hade inte en specifik byggnad att gå till förrän 200-talet efter Kristus. Utan kyrka är det folk som är med när vi samlar oss kring vår Herre Jesus Kristus. Kyrkan är den här typen av gemenskapen som har en överlåtelse till kung Jesus som vill leva för honom i denna världen för den här världens skull. Så kyrka, eller kyrkans seger i världen, står alltså, och det står inte och faller på oss. byggande av kyrkan hänger först och främst inte på missionärer, inte på kyrkobyggnader, inte på pastorer. Alla de är fundamentala och del av Jesu plan, men i en ultimat bemärkelse så står det och faller inte på någon av dessa saker. Utan det står och faller på Jesu Kristi trofasthet. Att han ska bygga och han ska se till att kyrkan ska alltid vara det instrument för den här världens skull. Så att döden och alla världsmakter och alla andemakter kan göra allt de vill för att ta bort kristendomen, ta bort kyrkan ur mänsklighetens karta. Men de kommer aldrig kunna triumfera för att Jesus Kristus har lovat. Det betyder inte att kyrkan inte kan skadas. Självklart så kan kyrkan förföljas och det blir stora utmaningar. Det kan finnas korrupta ledare i kyrkan. Allt som finns. Och det sker. Men Kristus kommer se till att kyrkan överlever. Och det har funnits om och om och om och om igen i historien. Kungar, härskare som har sagt, vi ska förinta kristendomen helt och hållet. Det har alltid misslyckats. Och det har stort sett alltid blivit väckelse när förföljelsen är som mest intensiv. Det är för att Jesus Kristus är på gång i denna världen. Och inte ens dödsrikets portar kan få makt över den. Mot alla odds har kyrkan besegrat världens utmaningar och blivit starkare. Ingen trodde att den här skumma gemenskapen av fiskare och andra skumma typer skulle kunna påbörja en gemenskap som skulle visa sig vara mäktigare än romarrikets alla arméer. Mäktigare än varenda rike som har vandrat på den här jorden. Utan bomber, utan svärd, utan några typer av vapen har det här riket spridit sig olikt något annat på denna jorden. Och det är inte för människorna i kyrkan är briljanta byggare. Det är för återigen att det är Jesus Kristus som är igång i världen. Och han bygger sin kyrka. Och ger inte det oss tröst? Vi som är del av Kristi kyrka. För jag tror det är väldigt enkelt att vi fastnar vid problemen som står framför oss och utmaningarna istället för först blicka på de löften som Jesus har gett oss. Och om dessa löften får bli vår grund så tror jag det kan förvandla hur vi förhåller oss till rätt mycket. För vi kan hånas för att vara kristna, för att vara med i kyrkan. Vi kan uppleva press utanför kyrkan som säger att vi måste anpassa oss efter denna världen eller ge upp. Men Kristus lovar. Det fanns en man på slutet av 1800-talet som hette J.K. Chesterton. En del kanske har läst C.S. Lewis och C.S. Lewis hade Chesterton som en av hans stora förebilder. Och Chesterton var en briljant kristentänkare och han skrev en bok som hette The Everlasting Man. Och i denna boken så pratar han om fem tillfällen i kyrkans historia då det såg ut som att kyrkans tid är över. Att kyrkan inte kan längre överleva. Världen kom med två alternativ. Anpassa er och bli identiska med oss eller ge upp. I många bemärkelser tror jag att kyrkan i Sverige står inför samma utmaning. Anpassa er, ge upp kristendomens kärna eller ge upp helt och hållet. Och många kyrkor kanske tror att sättet att vinna denna världen är att imitera denna världen. Vissa kyrkor vill först och främst anställa pastorer som kanske inte har teologisk kompetens men de är entreprenörer, poppsykologer, allt det här som attraherar i världen. Jag tror att när kyrkan har gjort det så är det som att den här världen, den här sekulära världen har kommit in i kyrkan och börjat diktera för kyrkan. Bli som oss. Men, åter till Chesterton. Chesterton börjar reflektera, varför dog inte kyrkan ut? Varför lever kyrkan trots 5 tillfällen där kyrkan utmanades och det såg ut som att kyrkan skulle dö? Först säger han att det var varje gång som kyrkan insisterade på att bli ännu mer radikal till vad Jesus säger som kyrkan triumferade snarare än dog. För varje gång kyrkan såg ut att dö i världens ögon så har den återuppstått till liv för att kyrkan följer den Gud som har visat vägen ur graven och kyrkan har därmed kunnat vända den här världen upp och ner och ge den här världen bröd så att de kan leva. Och därför jag är övertygad att om kyrkan har triumferat över romarriket så kommer den triumfera över moderniteten eller postmoderniteten eller vilken era som än kommer. För Jesus Kristus själv bygger. Han själv är igång i världen och ingenting kan stoppa honom. Han har lovat det. Ingen annan institution bär detta löftet utom hans kyrka. Inte ens dödsriket. Och dödsriket kan förstås antingen som en plats att prata om att döden inte kan få makt över den. Eller andemakter inte kan få makt över den. Oavsett så har Kristus brutit dörrarna till dödsriket. Och han själv är Herre. Och han kan inte stoppas. Så det jag vill säga är att först och främst är det Gud som är involverad i världen. Det är han som leder sin kyrka och det är han som bygger sin kyrka genom att förvandla hjärtan. Och han har arbetat i denna staden långt innan någon av oss var födda. Han var igång och byggde. Så att göra kyrka kan vi försöka göra egen kraft, men det kommer inte hända någonting. Men det är makalöst när det är Jesus själv som bygger. Men då kan man undra, var lämnar detta oss? Gör han detta trots oss? Nej, han gör inte detta trots oss. Han gör detta genom oss. Genom kyrkan. Att vara passiv är att missförstå vad Jesus gör. För Guds plan är att den här typen av gemenskapen ska vara det sätt som världen börjar få höra ekon av ett annat rike. De får höra sånger från ett annan plats där allting kan bli nytt. Och det är den här samlingen med operfekta, trasiga, brustna människor som Gud har sagt, här ska jag bygga min kyrka. Han säger detta till Petrus. Om några sekunder kommer han säga dåraktiga saker. Och i resten av evangeliet kommer han fortsätta göra dåraktiga saker. Men det är trasiga personer som Petrus och som mig och som dig som Jesus säger, men på er ska jag bygga min kyrka. Och det är genom er som min kyrka ska byggas upp. Och därför att vara del av Kristi kyrka, att få bygga, är nåd. Vi får bjudas in att delta i vad Gud redan gör. Det är ingen prestation, det är inte att leva upp till någonting. Det är en inbjudan att få smaka på någonting ljuvligt, att vara del i vad Gud håller på med i denna världen. För det är det vi gör, vi pågår, vi deltar i vad Jesus gör. Efter Jesus uppstod sa han, som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Alltså vi får delta och göra det Jesus har satt igång. Och då tror jag det finns någon grej som är viktigt att tänka på när vi funderar på, men hur gör vi detta? Hur deltar vi i vad Jesus gör? Och en grej jag tror är väldigt viktigt är att vi stillar oss i denna stressiga, rastlösa värld och försöker lyssna in vad Gud säger och vad Gud gör. Jag tror att en av anledningarna många av oss har svårt att känna att Gud talar till oss är att vi inte lyssnar. Vi ska ständigt stimuleras med telefoner, vi är igång i en rastlös, stressig värld och vi sällan stillar oss för att lyssna. Det kan vara kanske det mest revolutionerande man kan göra i denna världen. Men det är det jag uppfattat att Smina har gjort när de bygger en ny kyrka. Man har försökt lyssna in vad Gud gör i världen, vad Gud gör i Göteborg. Har försökt synka in, komma in i vad Gud gör och fundera på hur kan vi delta i vad Gud gör i Göteborg just nu? Hur kan vi bygga på det Jesus bygger på? Och jag tror att det är en viktig fråga som varenda kristen bör ställa sig dagligen. Vad är det Gud gör under denna gudstjänsten? Med mina vänner, med min familj, i mitt äktenskap, på mitt jobb. Vad gör Gud i de människor runt omkring mig? Och hur kan jag delta i vad Gud gör i deras liv? För jag tror det handlar om att vi ska komma i synk, vi ska lyssna in och se vad Gud håller på med. Och försöka delta i vad Gud redan gör. Och det är det vi vill göra när vi försöker stilla oss och lyssna in och se vad Gud gör. Och därför är det viktigt att när vi kommer till kyrka så handlar det inte bara om bra lovsång eller predikan. Det handlar inte bara om att bli betjänad, även om jag tror att Gud är djupt involverad. Men jag tror det också handlar om att vara öppen för att tjäna också. Att vi kan komma till den här platsen och ställa oss frågan till oss eller till Gud. Finns det något jag kan göra här och nu för att delta i vad du gör just nu i det här rummet? Finns det någon människa jag kan gå och uppmuntra? Finns det en toalett städa? Ingen sa bra längre. Något barn att passa? Någon person att be för? Finns det någonting jag kan delta i och göra som kan vara del av vad Jesus håller på med? Är det något Gud bjuder in mig till här och nu? Och det vi gör då är att vi gör oss tillgängliga och lyhörda. Det kan vara en sund princip att vakna upp på morgonen och be till vår Gud och säga: Herre, jag vill vara tillgänglig för vad du vill göra idag. Jag vill vara redo för vad du kallar mig till. Så jag tror det är viktigt att vara tillgänglig. Och det handlar inte bara om vi ska ha en liten tyst stund med Gud på morgonen, även om det är värdefullt. Men det här är snarare ett förhållningssätt där vi inser att Gud äger din dag, vår dag. Och han är herre över den. Och Gud håller på att berätta den vackraste berättelsen som någonsin har berättats. Hans berättelse började med skapelseberättelsen. Och han fortsätter berätta sin berättelse genom kyrkan. Och vi vet hur allting slutar. Vi vet att Guds rike triumferar och Gud ska göra allting nytt. Och i ljuset av vad Gud kommer göra är vi kallade till att leva ut vad Gud bjuder in oss till. Därför tror jag att vara tillgänglig för Gud är key. Både i vår vänskap till Gud men även att delta i vad Gud håller på med. Och jag tror det är viktigt, för jag har träffat kristna som resonerar så här, att de tror att Gud bara vill att de ska sitta på en bänk en dag i veckan och det är allt Gud kallar dem till. Men Gud kallar varenda människa att spela en roll i hans berättelse. Vi har olika typer av roller, men varenda person är inbjuden att delta i vad Gud håller på med. Så låt mig avrunda här. Det Jesus bjuder in oss till är i kontrast till allt vad denna världen förespråkar. För världen insisterar på att självständighet är frihet. Att självständighet är vägen till lycka. Och jag har min bön att vi ska se att det där är inte sant. Det där är inte sant. För vi är skapta för gemenskap. Vi är skapta till gemenskap och Gud har gjort oss sådana. Gud har skapat oss till en gemenskap. Och frihet finns inte frånkopplat från en gemenskap, utan det finns i den här gemenskapen. Och jag vill bara kort säga någonting till dig som har kanske sår när det kommer till kyrka. Sår som inte ögat kan se. Det kan vara så att folk har betett sig på ovärdiga sätt mot dig. Det kanske är så att allt med kyrka känns som press, ångest, skam. Om det är så att du är här som känner så vill jag bara säga, jag är så glad att du är här. Du är så välkommen och du är så älskad. Och jag har bett för dig denna dag. Jag förstår att kyrkan är fylld med brister. Och det finns folk som har gjort galna övertramp. Och det är inte okej. Men det jag vill säga till dig är att Gud är så god. Han är så god och han är att lita på. Han kan läka dina sår. Han kan läka dina sår. Håll dem inte ifrån honom. Han kan läka dina sår. Det finns osunda kristna sammanhang, men det finns sunda sammanhang. Och lita på att kyrkan är en god idé. Det är en god idé, för det är Guds idé. Och jag vill också tala till dig som kanske bär någon form av bitterhet när det kommer till detta. Och min bön är att du ska faktiskt ta den här bitterheten till Gud och säga, jag orkar inte längre. Jag orkar inte ta den här grejen. Och jag tror i så fall att Gud bjuder in dig till någonting som kommer kanske kännas svinjobbigt. Och det är förlåta folk i kyrkan. Förlåtelse känns alltid drygt. Men det är vägen till frihet. För att leva i oförlåtelse kommer aldrig dämpa smärtan. Man kanske tror att bitterheten har någon form av tillfredsställelse. Men det kommer aldrig kunna dämpa smärtan. Och min bön är att du ska bara komma med allt och säga, jag orkar inte längre, Herre. Här är det. Och jag tror att Gud kan göra allting nytt. Och bönen du kanske behöver be är den här. Herre, hjälp mig älska kyrkan så som du gör. Hjälp mig se kyrkan så som du ser den. Så om du har brottats med prestation när du kommer till kyrka, så är min bön att du också ska få möta Guds kärlek och känna en vila. Och det är han som bygger hans kyrka. Och att han vill bära dina bördor. Och att han bjuder in dig till sin närvaro. Och vill ge oss sin frid. Och kan utrusta dig. Och styrka dig på nya sätt. För att följa honom, att vara del av Kristi kyrka, är inte fångenskap, det är frihet. Så låt mig avsluta med detta. Vad för hopp har kyrkan i Sverige, i Europa, i världen? Inget annat än Jesu eget löfte att han håller på att bygga sin kyrka. Och att kung Jesus är fortfarande kung och herre över allt. Och han har inga rivaler och ingen kan konkurrera med honom. Han är mäktig och han är god. Inga världsmakter eller andemakter kan utmana honom. Han har garanterat att kyrkan är för den här världens skull och den kommer vara med till tidens slut. Och han bjuder in oss att vara del av detta projekt som kommer vara till tidens slut. Och det är olikt allt annat i världen. Så att även när vi stöter på problem och utmaningar med kyrkan så kan vi komma till hans löften och minnas, jag tror fortfarande att du är kung Jesus och att du sitter på din tron och du är herre över din kyrka. Bygg din kyrka. Låt din vilja ske. Och min vädjan är att det är värt att släppa allt för denna Jesus Kristus. Det är värt att släppa allt för honom. För han är god. Och han är nådefull. Och det finns en frihet i honom som man inte kan finna någon annanstans. Vi ber. Herre, vi tackar dig att du är god. Jag ber för mina bröder och systrar i det här rummet som har sår när det kommer till kyrkan, Herre. Och vi ber att du ska göra ditt verk i deras hjärtan, Herre. Att du ska tala till deras hjärtan, Herre. Och du kan återupprätta, Herre. Du kan läka sår, Herre. Och du kan göra allting nytt, Herre. Jag ber för mina bröder och systrar som brottas med skam och ångest och prestation, Herre. Överväldiga dem med din kärlek och visa att du är god, Herre. Låt dem smaka och se att du är god och du är verklig, Herre. Och Herre, vi vill lyfta upp ditt namn, för det finns inget namn som är över ditt namn, Herre. Jag ber för mina kyrkan, bygg din kyrka. Jag ber för de andra kyrkorna i Göteborg, bygg din kyrka, Herre. Låt oss inte följa våra egna idéer, låt oss följa dig. Låt oss finna hur vi deltar i vad du gör i denna världen, Herre. Och låt oss leva på de goda löftena du har givit oss, Herre. I Jesu namn ber vi. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.